vill jag leva, ja där vill jag dö. Om en gång ifrån Värmland du tager dig en mö, så vet jag att aldrig.
Välkomna till det här fjärde programmet i serien som handlar om min släkts historia. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och jag har alltså hållit på och släktforskat för att försöka få reda på vad som hände med min farfar som ju försvann ut genom dörren när min pappa var alldeles nyfödd. Och sen har jag också tänkt att jag ska försöka få reda på om det faktiskt var så att min farmor hade ett barn sedan tidigare som hon bortadopterade. En son som i så fall skulle vara född innan min pappa föddes. Ja, jag har alltså inte kommit så vidare värst långt. Jo, jag har kommit så långt att jag kan göra klar flyttkedjan för Anna Axelina, min farmor. Så nu vet jag precis var hon har bott. Alla ställen som hon bodde på i hela sitt liv. Eller i vart fall alla ställen där hon var skriven. Hon flyttade alltså hemifrån när hon var 16 år. Och om ni kommer ihåg från det förra programmet så var det ju så att det fanns en liten lucka som jag hade. Det var nämligen så att det stod att hon var inflyttad från Arvika. Men jag hittade henne inte i Arvika församling. Men så där som det kan vara ibland så kan man hitta personer lite grann på bakvägar. Och så småningom så hittade jag faktiskt henne att hon var skriven i Arvika. Men hon stod under det som kallas för gatesanatorium. Och sanatorium, ja det vet ju alla vad det var. Det var ju alltså ett ställe där man behandlade folk som hade tuberkulos. Och min farmor var bara skriven här en ganska kort period, ungefär ett halvår. Och dessutom en sak som är anmärkningsvärd är att hon står inte angiven som mejerska här, utan hon står som städerska. Och det är klart att det får en ju också fundera, var det så att hon var inskriven i Arvika just för att hon var sjuk? Hade hon tuberkulos själv? Men varför skulle det i så fall stå städerska på henne? Men det är alltså en väldigt kort period som hon är skriven där. I vilket fall som helst så har jag på alla de här ställena där hon har bott gått igenom födelseböckerna för att se om hon skulle ha fött något barn. Ända från, ja innan egentligen hon flyttar hemifrån när hon är 16 år. Jag tittade ända från att hon var 14 år och ända fram till att hon föder min pappa då 1920. Men ingenstans har jag kunnat hitta att hon har fött någon son. Och sen var det ju det här med min farfar, vad som hände med honom. Och där har jag nu en tanke om hur jag ska gå vidare med det. Jag ska nämligen gå över till min granne, Jakob Norrby. Det är nämligen så att han har ett sånt här släktforskningsprogram. Så vi ska se om han kan hjälpa mig med det här. Vad som hände med min farfar. Så häng med mig över till Jakob. Ja, nu har jag kommit till min granne som är väldigt mycket duktigare på det här med släktforskning än vad jag är. Hej, säger jag till Jakob Norrby.
Hej, hej.
Jakob, du har ett släktforskningsprogram som du har använt dig av. Berätta, vad är det för program?
Ja, egentligen så var det så att jag visste inte vem min mammas morfar var. Jag visste bara ett förnamn och då för många år sedan så började jag dyka ner i det där. För jag ville veta mer än att han hette Fredrik. Så jag, som många andra, valde Ancestry, ett av de här många programmen, och har väl använt det då. Så jag kallar mig väl en glad amatör kanske.
Hur har det gått för dig då? Har du hittat någonting kring din, vad kallar du för din?
Min mammas morfar då. Jo, men till slut hittade jag det och det visade sig att hennes mormor var ju då lite finare släkt som fick barn med kusken på gården. Och då skulle man inte prata så mycket om det, utan då försvann det bort det. Men det kom fram vad han hette och allt sånt. Så. Vilket jag kunde berätta för mamma också. Vad roligt.
Ja, vad roligt att din mamma fick reda på det. Ja, men för visst är det ju så att i väldigt många släkter så finns det ju såna här olika, vad ska man säga, släkthemligheter och saker som... För man pratade ju inte om det här på den tiden, eller hur?
Nej, man skulle bara prata om vissa saker tydligen. Som, längre kom man inte. Och det var på något sätt ganska fascinerande att alla verkar acceptera det. Det var nej och så lät man det vara. Mm.
Precis. Ja, jag har ju kommit till dig här med lite uppgifter som jag tänkte att du kan... Vi ska se om du kan hjälpa mig med det. Och det är ju det här med vad som hände med min farfar då. Och som sagt, han finns ju då i födelseboken när min pappa föddes då 1920. Så står han alltså som fader och han heter ju alltså Anders Valfrid Olsson. Ja, det var alltså min farfar, min riktiga farfar. Han står som far för min pappa då, Gunnar. Men det står också UE, det vill säga utom äktenskapet. Och de står också på ett annat ställe, så står de som trolovade. Han har alltså fått barn tillsammans med min farmor Anna Axelina Eriksson. Ja, Jakob, ska vi börja med att söka, vad går vi in på? Kan man gå in på Anders Valfrid Olsson då? Kan man börja så?
Vi provar väl med lite lagom mycket information så vi inte filtrerar bort för mycket då. Anders Valfrid hette han i förnamn och andra namn, ja. Och Olsson i efternamn. Och är det något, man kan ju välja då att det måste exakt vad det är eller att det kan vara liknande. Tror du vi kan sätta exakt på Anders Valfrid och på Olsson?
Ja, alltså Anders Valfrid kan vi sätta definitivt. Exakt är väl möjligtvis stavningen, men jag tror att det är faktiskt med HS. Jag tycker vi börjar så i alla fall.
Vi provar. Sen en sak som är ganska bra är om man vet vilket år han är född.
Ja, och det vet vi ju då. 1886. 20 mars har jag uppgifter om här.
Mm, då sätter vi 86 där, 1886. Och var?
Ja, det vet vi ju faktiskt inte. Jag har ju en anteckning här om att Lundby församling, men det kan ju ha varit var han var skriven. Oklart var han är född.
Mm. Nu hoppar vi över det då, så länge. Men provar vi, se vad vi hittar. Det är ju alltid risk att man hittar väldigt många på en gång här. Och så får man försöka snäva ner det utan att snäva bort det riktiga. Och Ancestry fungerar ju så som många andra program. Att den letar efter matchande träffar i släktträd. Det vill säga andra som också har letat och byggt upp sina släktträd. Och sen så kan man... hitta träffar förstås i passagerarlistor och ja, väldigt många andra ställen då. Men det är ett som dyker upp först här i ett släktträd av i Claessons family tree. Anders Valfrid Olsson. Det verkar inte riktigt stämma där va?
Ja, men vänta. Lite här. Du, 20 mars verkar ju stämma där va?
Ja. Och vi provar att gå in på honom. Han skulle enligt det här släktträdet då, så skulle han ha varit gift med en Agda Olivia Olsson och de skulle ha, ja, vad blir det? 7 barn. Silbodal, är det något som du känner igen?
Alltså det känns ju inte så konstigt att han skulle ha en anknytning till Värmland, för att de finns ju, det står ju också att i alltså födelseboken när min pappa föddes så står det ju att, ska vi se vad som står, det står faktiskt att nedkomstort var Östra Fågelvik, Värmland. Så att så kan det ju vara, men det här var alltså en person som i så fall var gift på annat håll.
Ja, precis. Från med en Agda Olivia Olsson som var född 1887 och gick bort 1969. Och så hade de då 7 barn tillsammans. Men inte kopplat till dig, tror jag.
Nej, och nu ska vi se när barnen är födda. De är ju födda från 1909, 1912, 1914. Och sen skulle ju då min pappa i så fall då ha varit född 1920. Mm. Så det är ett litet hopp där. Och sen 1921 så föds det också barn. Eller två, tvillingar faktiskt. Varav sonen dör. Och sen är det en 26 också. Ja, det kan ju ha han då. Men då skulle han ha liksom levt ett parallellt liv. Vad ska man tro? Alltså,
ja.
Han kan ju ha varit annorstädes.
Ja.
Gjort någon liten utflykt.
Det kan ju ha varit så. Det var väl inte ovanligt då heller. De fick 3 barn kan man säga före 1920. Och 4 barn efter. Och sen ett glapp då mellan 1914 till 1921. Och din pappa föddes 1920. Ja, det kan ju ha hänt någonting där.
Mm.
Det verkar ju som han är som att han är tillbaka då. För 1921 får han en tvillingpar. Ingrid och Bertil Olsson, varav Bertil ser ut som han har dött vid födseln där. Och så får de ytterligare en dotter, 26, och ett till barn sen.
För om man tittar när han dör så stod det, alltså, och det är ju intressant, han är ju faktiskt, han levde fram till 1968 och han dör i Lundby församling Göteborg. Och det är ju lite lustigt, för det är ju faktiskt Lundby som står att han är ifrån när min pappa föds då. Det är ju det som står i födelseboken. Ja, spännande, hörru du. Vad var det här för knickedick?
Om det nu är han, så, men det mycket talar väl för att det är han, så, eftersom just han kommer tillbaka till Lundby. Men det skulle ju vara så att han fick barn med någon annan då, 1920.
Mm.
Och sen kommer tillbaka till Agda Olivia Olsson. Ja, i princip samtidigt, för 21 så får han ju barn igen då med henne.
Du, ska vi se, det står också 1930 hände det någonting. Ska vi kika på det?
Mm. Den här är lite rolig. 1930 så ser det ut som man har kommit till New York här. Och vi tittar på det är passagerarlistor då som är, eller immigrationsdokument. Se om vi hittar dem här. Det här är alltså List of Manifest of Alien Passengers for United States. Och då finns han väl här. Anders Walfred Olsson.
Anders Walfred Olsson, 43 år. Och det stämmer väl, va? Ja, det stämmer ju, om det var 1930. Ja, 43 år, det ska stämma, ja. Men du, vad står det sen då?
Ja, alltså den här är lite rolig. Då finns det en Kristina Signe. Och så står det DD på familynamn, det vill säga också Olsson. Och anteckningar H.wife. Så här har han sagt att det är hans wife då. Signe Kristina. Och det var ju inte samma.
Nej, det är inte.
Så, det står att hon är svensk. Och det står att han claims U.S. citizenship as per Certificate of Nationality. Så här har han då sagt att han är amerikansk medborgare och kommer med sin svenska fru som heter Kristina Signe, det vill säga någon annan.
Och hon är 31 år, står det. Så det är en liten åldersskillnad där på 12 år. Det måste ju innebära att han har varit i USA tidigare då.
Ja, alltså som jag tolkar det så är det så. Vad står det mer? Certificate of Nationality District Court of San Francisco från 1919. Och åtminstone är det här vad han påstår. medan hon är svensk då. Men det står ju his wife, så han påstår att han kommer dit med sin fru, ja, och vill komma in i landet.
Hon är från Härnösand, står det. Jaha, det är ju jättespännande det här. Det är, åh,
han verkar ha varit, vad ska man säga, kreativ. Och de kommer med SS Drottningholm då, från Göteborg, så det stämmer ju också bra där. Och det här är en passagerarlista, eller vi ska säga list of alien passengers då, som vill ha inträde till USA 8 mars 1930.
Men du, kan man veta om de fick komma in i USA, eller är det här bara de som ville komma in i USA?
Jag tolkar det som att det här är bara de som vill komma in i USA, för det heter då list of alien passengers, inte immigration record, så att frågan är om han kom in. Han kanske, det är uppenbart att han claimade citizenship här, men det finns väl ingenting här som säger att han kom in i landet.
Du, om man då, det kanske inte finns tillgång här, men om man skulle vilja gå vidare med det här, finns det listor i USA, eller alltså för att veta vilka som fick komma in? Vet du sånt?
Jo, men precis. Och då, jag har ju egentligen bara det här vanliga grundabonnemanget på Ancestry. Då skulle man gå vidare med något de kallar för World Deluxe eller något annat program då, och titta vidare där. Det är väl kanske en pusselbit att leta vidare på och se om han verkligen åkte in i landet och ja, hur länge han var kvar.
Men du, ja, det här är ju jätteintressant alltså. Mm. Han verkar ju varit, alltså, 7 ungar fick han här då, plus min pappa då i så fall. Mm. Och sen vet vi ju inte om han fick barn med den här nya kvinnan då. Men alltså, ja, vilken kar, håller på sig. Fruntimmerskar, eller vad kallar man det för?
Han gjorde ju grejer i livet i alla fall, kan man säga. Han ville ut och resa, och uppenbarligen verkar det som han inte bara var med den som står i hans fru här då, Agda Olivia Olsson.
Nu ska vi se, när stod det att han dog då, Anders? Han dör 1968,
ja.
9 augusti, ja. Lundby i Göteborg. Mm.
Då är han ju onekligen tillbaka i Sverige.
Just det.
Men det finns ingenting, i alla fall inte i det här spåret, som säger när han kom tillbaka eller hur då. Mm.
Och det finns inga inresedokument som man kan söka i till Sverige då?
Jo, men inte som vi hittar här då. Så att, det är väl också ett spår att gå vidare med och titta i inresedokumenten från senare då. Mm.
Du, vad, för vi tittade ju här, alltså, jag tänkte, hur sannolikt är det att det här är rätt Anders Valfrid Olsson? Födelsedatumet stämmer ju, 20 mars 1886. Men när du har släktforskat, hur ofta vet man med 100%, och hur ofta är det som det är liksom 95% sannolikhet?
Nej, men det är klart, hittar man i kyrkböcker och om man verkligen vet att det är personen, då stämmer det då. Men det här talar ändå för att det är han. Det stämmer födelse, det stämmer död med vad vi vet. Han kommer tillbaka till Lundby där han har varit, enligt det här. Och sen, han heter inte bara Anders Olsson, utan Anders Valfrid Olsson. Och det begränsar det ganska mycket. Det är väl inte troligt att det är så många Anders Valfrid Olsson som har fötts just i datumet där och ja, dött och begravs i Lundby.
Men du, vad spännande. Det här känns ju jättestort. Mm. För vi vet ju inte, som du säger, exakt, men känns ju väldigt troligt. Det är så mycket som stämmer. Namnet, födelsedatum, koppling till Värmland och att han faktiskt dör i samma församling då som han också tidigare har bott i. Så det känns ju som att det skulle kunna vara den här personen.
Jo, men det gör det. Samtidigt så får man alltid vara lite försiktig, för att när man släktforskar så vill man ju hitta. Man vill ju verkligen hitta hela sanningen, och ibland blir det så att man följer spår som man kanske gör dem till sanning. Men jag tycker det här spåret, det känns väldigt sannolikt i alla fall. Det bästa vi har.
Ja. Ja, precis. Man söker bekräftande information, ja. Och det är inte alltid säkert att det är rätt. Men ja. Det känns som att det skulle kunna vara han. Jag tänker också att han i... På något sätt så snurrar han ju upp min farmor där. De står ju faktiskt som trolovade. Och sen så drog han ju. Så att, ja.
Ja, och din farmor, det var då runt... Vad kan det ha varit? Det måste ha varit 1919 någonting. För sen föddes han 1920. Men sen så åkte han oläkligen till USA här, ja, 10 år senare. Så nej, men det känns som han ville ut och röra på sig med jämna mellanrum.
För det stod ju någonstans om att han hade varit i San Francisco, va, redan 1919. Var det så? Ja, så.
Ja. Alltså, han påstod ju i det här migrations- eller passagerarlistan att han var amerikansk medborgare då. Enligt från 1919 då. Men det kan ju vara ett påstående bara. Det skulle ju kunna vara så att han påstod det, men de hittade inga belägg på det. Han hade inga bevis, och sen så fick han åka hem egentligen här 1930 med vändande båt. Eller så fick han komma in, men det hittar vi inget spår av här i alla fall.
Nej. Ja, oj. Det här var faktiskt lite omvälvande, eftersom jag har hållit på så länge och sökt och inte hittat någonting, inte minsta spår efter honom, så är det här ändå ett spår som jag tycker känns väldigt sannolikt. Mm. Ja, tack så mycket Jakob för att du har hjälpt mig med det här.
Ja, men jättekul, alltså det är alltid roligt när man hittar någonting som man ändå tycker att det där är nog med väldigt stor sannolikhet det. För jag tycker ofta när man sitter och letar, man spenderar i timmar och timmar med att leta, och det är så mycket spår som blir på något sätt döda spår. Man hittar ingenting där, så man får backa tillbaka. Men här hittar vi ganska fort en möjlig väg.
Ja, verkligen. Tack så mycket. Och ja, får vi se hur vi går vidare med det här. Om det finns ytterligare någonting som vi kan hitta kring min farmor, vad det gäller om hon har haft något barn sedan tidigare. Men jag tror att vad det gäller min farfar, så tror jag vi har hittat liksom, ja, till vägs ände. Jag ska inte säga vägs ände, för det är klart att man kan hitta ännu mer. Speciellt om det här med hans Amerikaresa och sådär. Men tillräckligt för att jag ska vara nöjd i alla fall för tillfället. Tack så mycket. När jag kom hem från Jakob så var jag lite omtumlad och kände att jag nog ville gräva lite mer kring det här med Anders Wahlfrid. Kanske skulle kunna finnas något mer som styrker att han är rätt person, det vill säga min farfar. Jag började därför göra en flyttkedja över honom. Kanske fanns det någonstans som Anders och Annas vägar kanske hade korsats. Skulle jag kunna hitta det? Ja, det jag hittar är att även han och hans familj har flyttat ganska många gånger, men mest hållit sig runt Göteborgstrakten. När han får sitt första barn och gifter sig 1910 anges han som spårvagnskonduktör. Men senare hittar jag flera gånger att han står som skomakare. Och skomakare, det var ju också det som stod i min pappas födelsebok. Så det verkar ju faktiskt stämma. En annan sak som styrker att han är rätt person, det är att det finns ytterligare en koppling till Lundby församling. Det vill säga den församling som stod angiven i pappas födelsebok. Anders Wahlfrid, ja, han dog ju i Lundby församling. Det fick vi ju reda på när jag satt tillsammans med Jakob. Men jag kan också se att han var skriven där med sin familj 1913. Så att Lundby församling, ja, det kommer tillbaka. Ja, annars då. Anders Wahlfrid fick alltså 3 barn innan min pappa föddes och 4 barn efteråt. Varav 1 tvillingpar, Bertil och Ingrid, föddes 1,5 år efter att min pappa föddes. Där pojken dör vid födseln av medfödd svaghet, som det står i kyrkboken. Och flickan föds blind. Ja, flyttkedjan tar slut för min del. När det står att Anders Valfrid Olsson med hela sin familj då, med 6 barn vill säga, flyttar till Råda församling 1928. Men jag kan faktiskt inte hitta någonting i Råda församling. Och Råda finns både i Värmland men också i Göteborgstrakten. Men jag hittar inte familjen inflyttad där. Och ja, så här är det ju ibland med kyrkböcker. Någonting kanske har blivit fel. Eller också flyttar de inte dit. För jag har också förstått att det var så på den här tiden att man gick till prästen och fick ett någon slags flyttintyg och talade om var man skulle flytta. Men sen kan det ju tänka sig att man faktiskt inte flyttade. Eller kanske att man flyttade någon annanstans, vad vet jag. Men det hade ju varit roligt att få veta lite mer om vad som hände där i slutet på 1920-talet kring Anders Valfrid. För det var ju det där med hans Amerikatur 1930. När jag söker på Anders Valfrids föräldrar så hittar jag en anmärkningsvärd liten detalj. Jag tittar alltså i Silbodals dödsbok. Fadern Olof Andreasson, han dör 1890, 12 juni, i självmord. Det står, sköt sig själv av svårmod, begraven med vederbörligt tillstånd i tysthet. Det innebär alltså att både min farmor och min farfar blev faderslösa vid 3 års ålder. Ja, vilken tillfällighet va? På ett väldigt traumatiskt sätt måste man ju säga. Och farmors far, han blev ju påkörd av tåget och farfars far, han tog sitt liv. Och hur klarar en 3-åring detta? Ja, det är klart som 3-åring så kommer man väl inte ihåg så mycket. Och sannolikt så var det väl så att omgivningen inte berättade så mycket om på vilket sätt föräldrarna hade dött. Om farfars mor, Ingeborg Claesson, så står det också, ej fullt normal till förståndet. Ja, då kan man ju fundera på, vad var det för uppväxt som min farfar hade? Hans far dör vid 3 års ålder, tar livet av sig. Och hans mamma anses inte vara fullt normal till förståndet. Ja, det kanske kan förklara en del varför han verkar vara en orolig själ. Och varför det blev som det blev. En annan lustig sak som jag också har hittat i kyrkoböckerna, det är att i Annedals kyrkobok från 1915 så står det bredvid Anders Valfrids namn så här. Flyttningsbetyg torde ej lämnas mannen utan att först fattigvården underrättas. Ja, vad betyder det här då? Jag tänker att det kan betyda några olika saker. Det kan betyda att han har ansökt om flyttningsbetyg och man har tyckt att man inte vill lämna honom det. Just för man varit rädd att han ska överge sin familj. Eller också har han varit utflyttad utan flyttningsbetyg, kanske under en period. I vilket fall som helst har man varit orolig för hur familjen ska klara sig. Och det här var alltså 1915. Så vid det här laget så innehöll familjen bara 3 barn. Men ändå, han verkar ha varit en orolig själ. En gång när jag var barn, strax innan farmor dog, och hon bodde ju som sagt var hos oss, då var vi i familjen till Östergötland och hälsade på min mammas släkt. När vi kom hem sen, då hade farmor bränt en mängd brev och papper. Och på den här tiden så hade ju vi en oljepanna, så mina föräldrar hittade rester av de här breven kring pannan. Ja, man vet ju inte riktigt hur det var, tänker jag. Det som har berättats, det var ju att min farfar försvann oförklarligt. Men det kan ju ha varit så att farmor slängde ut honom. Hon kanske fick reda på allt det här med hans andra familj. Eller också kanske hon hade vetat det hela tiden. Det kan ju också ha varit så att de hade lite kontakt med varandra. Därav de här breven, tänker jag. Ja, det är svårt att veta. Men ändå så tänker jag att det är ju synd att min pappa inte fick reda på det här. Det hade ju säkert varit jobbigt för honom, men det är snart 10 år sedan han dog. Och det hade ju varit väldigt spännande för honom att få reda på de här sakerna. Ja, det här får väl bli någon slags slutkräm. Jag känner mig väl ändå ganska nöjd med vad jag hittar kring min farfar. Kanske kommer jag titta lite mer och försöka få reda på om han verkligen åkte till Amerika, kom in där. Men uppenbarligen kommer jag tillbaka till Sverige sen i alla fall. Men vad det gäller om min pappa hade en bror som var bortadopterad, där kom jag ingen vart. Och är det någon som hör det här programmet som har någon idé om hur man ska kunna söka vidare och få reda på någonting där, så får ni väldigt gärna höra av er. Och i så fall kan ni mejla till info@tyresoradion.se eller mejla till katarina.johanssonnyman@gmail.com, och Katarina är då med C och utan H, och berätta hur jag kan göra för att hitta mera. Men annars så känner jag mig väl ganska nöjd för nu i alla fall. Ja, så nu har ni fått höra lite grann om min släkts historia. Avslutningsvis så vill jag spela en låt som hyllning till min farmor och min pappa. En låt om min fars och om det som kom att bli min farmors hembygd i Alsterns dal. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman och ni har lyssnat till Tyresö Radio.
Och solande svar han slår med så svar.